Men som sagt, på torsdag då ska vi ha våra tredje så kallade storhemgrupp. Och det är de här grupperna som vi har 6 gånger under hösten när vi söker Gud tillsammans. Både för att fråga efter hans vilja, men också för att etablera lite grann om vem vi är som församling. Vem är Göteborg Vingård? Vem är människorna som är Göteborg Vingård? Och idag så tänkte jag att vi ska fokusera lite på det, vem vi är, kyrkan. Vem är vi och vilken är min roll? Alltså nu menar jag inte min roll som pastor, utan min roll som en del av Göteborg Vingård. Vad är vårt syfte? Och vi ska läsa igen från ett av mina favoritställen i Bibeln, i 1 Korinthierbrevet 12. Det här är ett stycke som Paulus skriver när han är i Efesus, och han skriver till Korintierna därför att han hör massa rykten och han får besök av människor som kommer till honom och berättar olika saker som pågår i Efesus, eller i Korint. Och i den församlingen så är människorna lite osams, de grälar sinsemellan och argumenterar om vem som är störst. Och det är ju lite tråkigt att vi inte har kommit längre idag, för vi är ju lite samma idag, eller hur? Vi argumenterar precis som Johan sa, vi argumenterar om vem som är bäst, vilken hudfärg man har eller vilken religion man har eller vilken ja, i kyrkan, vilken om det är bättre att göra det eller det. Men det här i alla fall skriver Paulus om. Och då skriver han tillbaka att varje gåva är ett uttryck för Guds kraft. Eller av Guds kraft och för Guds kraft. Och att alla har någonting att vi, som man kan visa vem Gud är med. Så låt oss läsa det här. Det är ett lite långt stycke, men det är ett bra stycke. Första Korintierbrevet 12 från vers 12. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många så utgör de en enda kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag har inte hand, så hör jag inte till kroppen. Jag hör inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen är ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp. Och var för sig delar av den. Visst är det ett häftigt ställe? Jag älskar det här. Det är så otroligt tydligt tycker jag. Gud, kan vi inte bara be Gud... Jag ber att du ska tala till oss genom det här bibelordet. Du som har tänkt ut allting. Du som har skapat allting. Och jag har inte gjort det av en slump här. Och jag ber bara, kom och bli tydlig för oss idag. Men jag gillar det här därför att ingenting i Bibeln står där av en slump. Det finns ingen liten detalj i Bibeln som är där bara för kosmetisk utfyllnad, utan allting har betydelse. Gud talar genom varenda litet ord, varenda liten del i Bibeln. Och det som finns i det naturliga, det finns också i det andliga, i det övernaturliga. Och då tänker jag så att om vi tar oss lite tid att fundera över vad som är då i det naturliga här, då kan vi få en bättre förståelse av hur Gud är i det andliga. Hur det är i Guds rike. Och kroppen är ju en fantastisk skapelse, eller hur? Många delar som arbetar tillsammans för att skapa en gemensam helhet. Det som berör en del av kroppen berör hela kroppen. Alltså, vi har säkert alla varit med om någon gång när man har, det har gjort ont på något ställe. Man har klämt sig i fingret till exempel, och så går det upp i hela armen. Påverkar liksom hela, och då kan man inte sova, så det påverkar den delen av kroppen också. Det som berör en del påverkar hela kroppen. Varje del i kroppen sitter fast i en annan. Det är ingen del i kroppen som är liksom lös och fri, utan hela kroppen sitter ihop. Ja, det kan man ju tycka, det gör, det var väl ett basalt uttalande, eller, men jag tror att det är bra att tänka efter, vad betyder det att faktiskt hela kroppen sitter ihop? Alla kroppsdelar är beroende av andra kroppsdelar. Det finns ingen del som fungerar helt oberoende. Vissa delar är stora, vissa delar är mindre. Några delar syns, några delar syns inte. Några delar vet vi inte ens om att vi har. Konstigt. Men de är ändå viktiga för helheten. Men det viktiga i det här är ju att varje del i kroppen bidrar till hela kroppens välbefinnande. Och på samma sätt är det med oss som följer Jesus, som tror på honom och följer honom, att vi är delar i Kristi kropp. Vi är delar av kroppen där han är huvudet. Och vi fungerar i Kristi kropp. Och det är det här jag tycker är så jättekult. Att vi fungerar i Kristi kropp på samma sätt som kroppen fungerar i det naturliga. Och nu är det klart, det finns ju otroligt mycket att säga om detta. Och jag kommer inte kunna komma in på allt. Men några grejer tänker jag på som jag tycker det är viktigt att komma ihåg. Och jag kan ha nämnt detta tidigare, och jag tycker då att vad hon tjatar om detta, då ber jag om ursäkt, men jag tycker att det är så viktigt, så jag vill gärna understryka det. Att oavsett om vi vill eller inte, så hör vi ihop. Jag sitter ihop med Fredrik, även om jag tycker att han är en skitstövel, så sitter jag ihop med honom. Nu gör jag inte det, jag tycker han är en fantastisk kille. Jag kan säga det för att vi är goda vänner, så jag kan skoja med honom. Men förstår ni vad jag menar? Vi sitter ihop. Jag sitter ihop med Edla och med Lotta och med Linnea och med Tobbe. Oavsett om jag vill eller inte. Vi har ihop. Vi är sammanlänkade i det som kallas för Kristi kropp. Om man amputerar en kroppsdel, så påverkar det hela kroppen. Lilltån till exempel kan ju verka som en väldigt, väldigt liten del av kroppen. Men hugg av den och så ska du se hur lätt det är att gå. Det kommer påverka dig väldigt mycket. Om min hand vill röra på sig, så kan man ju tycka att ja, men det är bara att den gör så här. Men den gör inte det oberoende av resten av kroppen. Visst är det häftigt? Alltså, Linnea skrattar, men det är så häftigt. För du kan ju så mycket om anatomi. Men det är jätte, om man håller så här liksom, och så gör man, så känner man liksom hur det rör sig hela vägen. Den kan inte göra det här utan hjälp av resten. Och till och med nerverna och ända upp i hjärnan. Ja, jag tycker bara det kanske inte alls tycker att detta är coolt, men jag tycker det är supercoolt. Handen behöver hjälp från musklerna, från blodflödet, från hjärtat och nervsignalerna från hjärnan. Och om jag hugger av handen så kommer kroppen att ha jätteont. Eller hur? Men den kommer troligtvis att överleva. Men handen kommer att dö. För den kommer inte klara sig utan kroppen. Och samma sak med oss. Det finns ingen del av oss i kroppen, kyrkan, Guds familj, som vi inte behöver. Vi behöver varandra, var och en av oss här inne. Om jag separerar mig själv ifrån kyrkan, ifrån kroppen, så är risken stor att jag dör andligt. Och nu pratar jag inte just om denna kroppen, men om Kristi kropp som helhet. Det spelar egentligen ingen roll vad vi pluggar in, bara vi hänger ihop någonstans. Men det är väldigt svårt att fungera som troende på egen hand. Väldigt svårt. Och när vi är sammanlänkade med kroppen så är vi också beskyddade från fienden. Och Jesus, han beskriver djävulen som en varg på ett ställe. Och vargar de jagar, så gör de som många rovdjur gör. Att man går in och stör flocken och försöker separera den. Och när flocken blir separerad och fåren skingras, då går den på det svaga, ett svagt får som är i utkanten. Det är samma för oss. Vårt beskydd är i flocken, i relationen till varandra. Därmed inte sagt att vi behöver gå och hålla hand, varandra hand i hand hela tiden och aldrig liksom separera oss. Men ni förstår vad jag är ute efter. Vi behöver varandra. För vi är också kallade att vara Guds representation här på jorden. Vi kallade att vara hans kropp och kallade att låta honom bli synlig genom oss. Det är vad kyrkan är. Han blir synlig, Jesus blir synlig genom oss. Ingen av oss har all uppenbarelse. Det står att vi profeterar bara delvis. Vi får bara en del av all uppenbarelse. Ingen av oss har alla gåvor. Det kan man ju tro ibland när man ser på vissa. Man tror att de har allting. Men så är det ju inte. Det är ingen av oss som har alla gåvor. Och den insikt som jag har kompletteras av förståelse från andra. Vi måste ha relationer med varandra. De gåvor jag har, de kompletteras av gåvor som andra har. Jag är rätt så medveten om vilka svagheter jag har. Jag är rätt så medveten om vilka styrkor jag har. Men jag är väldigt medveten också om vilka svagheter jag har. Och då är jag väldigt tacksam att det finns människor runt omkring mig som har styrkor som jag inte har, som kan komplettera mina gåvor. Vi är lite grann som pusselbitar. Alla visar någonting, men det är inte förrän vi är tillsammans som man ser hela bilden. Jag vet inte om ni någonsin har lagt sån här 5000 bitars pussel, ni vet, sån här som man lägger ut på ett bord och så får de ligga i flera veckor innan man blir klar med det. Och då finns det såna här små bitar som man tycker de ser precis likadana ut, för de är blå allihopa. Ni vet, det är bara, ja, då fixerar det, det är perfekt. Man tycker att alla de här blå bitarna ser precis likadana ut. Men det kan vara små skiftningar, och det är inte förrän alltihopa kommer tillsammans som man ser den hela bilden. Och tillsammans så åstadkommer vi så otroligt mycket mer än vad vi kan göra på egen hand. Och det är lite därför som jag ber alla som kommer på den här stora gruppen att skicka in bilderna som de får. I slutet på terminen så ska vi sammanställa allting och så ser vi helheten av vad vi har sett och hört. Och förhoppningsvis så ser vi en större bild av vad Gud vill visa oss. I kapitel 14 i första Korintierbrevet så skriver Paulus att när vi kommer tillsammans har alla någonting att bidra med, och att alla de sakerna är till för att stärka kyrkan. Och jag tycker att detta är rätt så coolt, det här att faktiskt vara behövd och att behöva andra. Att veta att det är okej att vara svag. För när jag är svag så kan jag liksom, då kan jag luta mig på dem som finns runt omkring. Och att tillsammans så är vi faktiskt en stark kropp. Okej, det var nummer två. Nummer tre jag tänker på, det är att det vi gör eller det vi inte gör ibland får konsekvenser för hela kroppen. Får konsekvenser för mer än mig själv. Och vi säger ju delad glädje, dubbel glädje, delad sorg, halv sorg. När någon glädjer sig så lyfter det hela kroppen. Det är som att plocka trattisar i skogen. Jag var ute i veckan här och min goda vän Vivi, hon råkade kliva in i ett ställe som jag aldrig sett ett sånt kandarellställe någon gång. Det var bara, här. Och vi båda två liksom stod bara plocka och tog alldeles slut. Och man känner att man blir lycklig i hela kroppen. Man går där och tittar på de här små bruna sakerna och känner den här lukten i skogen, du vet, av gran och mossa och lite fukt och så lite pirret om det kan finnas vildsvin i närheten. Men man blir ändå lycklig inuti för man ser ingen vildsvin. Men hela kroppen mår bra. När någon glädjer sig så glädjer sig hela kroppen. Hela kroppen mår bra om någon mår bra. Visst är det så? Och när vi gör val som leder bort ifrån Gud, då lider hela kroppen. Jag kan inte längre säga att jag gör det här, det rör bara mig. För det gör det inte. Mina val påverkar oss alla. Kanske mest de som sitter närmast mig, men dock hela kroppen blir berörd. Nummer fyra är att vi, eftersom vi är en kropp, så måste vi ta hand om varandra. Om jag skär mig med brödkniven eller ja, om jag skär mig och det börjar blöda, då sätter jag på ett plåster på mitt finger. Om jag har huvudvärk så tar jag antagligen en Ipren eller en Panodil. Och i kyrkan så hjälper vi varandra till helande och till omsorg genom att be för varandra eller att visa omsorg om varandra. Om någon fryser eller är hungrig så kan vi som Vinko hjälpa dem, ge dem kläder, mat. Vi kan uppmuntra de som kämpar, de som tvivlar och de som tvekar. Och en klassisk Vineyard-beskrivning av kyrkan, det är att den är, det är fyra delar. Är det någon som vet vad jag pratar om? Det är familj, det är skola, sjukhus och armé. Och framförallt de här tre första, familj, skola och sjukhus, visar ju verkligen på omsorgen när vi tar hand om varandra. Och om vi gör det, då kan vi också vara armé tillsammans. Men det kräver ju att vi visar omsorgen om varandra. Det var nummer fyra. Nummer fem är, kallar jag för, att jag har ju ingenting att bidra med. Vilket är en lögn, straight from the pit. De flesta av oss har stunder när vi jämför oss med varandra. Och om det är någon här inne som säger att jag jämför mig aldrig med någon annan, då vill vi gärna att du kommer till mig efteråt och så berättar du hur du gör för att inte göra det. Precis. Förutom du då, Per Johan. Ja. Men så är det ju. Vi alla jämför oss med varandra. Vi sjunger just till på jädra som varför har inte jag en sån röst? Eller varför kan inte jag dansa som Lotta? Eller varför har inte jag? Varför jag ens singel till exempel? Eller från, man kan jämföra sig på alla möjliga sätt. Och alla de här sätten leder till död. För vi kan inte vara någonting som någon annan är. Vi måste ju vara oss själva. Om jag tittar på någon annan som är duktig på någonting och säger det där kan inte jag, då kan jag bli så nedslagen att jag glömmer att se på vad har jag. Förstår ni varför det leder till död? Då tappar vi bort det som Gud har lagt i var och en av oss. Jag kanske känner mig ovärdig. Jag har ju inte läst Bibeln på en vecka så jag kan ju inte be för någon som är sjuk. Eller, förstår ni vad jag är ute efter? Vi kan, alltså, det finns alla möjliga ursäkter för att inte vara de fantastiska gudsmänniskor som Gud har skapat oss till att vara. Vi har alla en plats att fylla i kroppen som ingen annan kan fylla. Och igen så tycker jag den här bilden av pusslet är så fruktansvärt bra. För att om, vad ska jag säga, om bilden längst upp, eller bilden till vänster där, det blåa precis ovanför trädet. Om den lilla biten säger, om jag vill ju vara gräs. Alltså det är jättefånig liknelse. Men vi har en plats att fylla som bara jag och du och du och du kan fylla. Och om inte vi fyller de platser som faktiskt är våra, så kommer ingen annan att göra det heller. Och bilden kommer att vara uppfullständig. Jag tror att jag har berättat det här 1000 gånger tidigare, men jag kör den igen för jag tycker också det är en bra bild. Jag var i Westminster Abbey och längst in där så finns det ett litet kapell med fasta platser för massa lådor och grevar och deras namn står ovanpå. Och där var ingen annan som satte sig, för det var ju deras plats. Och samma sak är det för oss. Vi har alla vår plats att fylla. Och ingen annan fyller vår plats och jag kan inte fylla någon annans plats. Ja, när jag var liten så hade jag en sagobok som hette Tuff Tuff det lilla växelloket. Har ni läst den? Ja, jag har läst den. Någon annan som har läst den. Men ni kommer att känna igen den här historien. Det handlar om ett litet ånglok som tittar på de stora godstågen och tänker, åh, om jag bara var ett stort godståg, då fick jag dra en massa vagnar och alla skulle titta på mig och säga, åh, vad fint det där tåget är. Men Tuff Tuff var bara ett litet ånglok. Och sen slutade det med att det stora godståget går sönder. Och Tuff Tuff får vara den som boxerar alla vagnarna in till stationen. Han fick fylla sin plats. Men jag tycker det är också en jättebra bild. Att man tittar på någonting som man inte är. Istället för att veta att det här är jag. Och jag är till förfogande för vad Gud vill att jag ska göra. När alla bitarna ligger på plats, då syns Jesus. När alla bitarna är på plats här så ser vi helheten av den bilden. Vi vet inte vad som finns. Vi kan ju misstänka vad som finns bakom de här vita bitarna. Det som inte ligger på plats här. Vi kan ju tro att det är himmel och det är gräs. Men vi vet ju inte. Det kan ju också vara något, ett barn som leker. Det kan vara en bil som har krockat. Det kan vara you name it. Det kan vara vad som helst som är bakom de här bilderna. Kroppen är också alla kyrkor. Alla som följer Jesus, inte bara vår församling. Och det här vet vi, det här är ju så basalt. Vi vet detta. Men det kan ändå vara bra att påminna sig om det lite då och då. Svenska kyrkan, katolska kyrkan, alla frikyrkor från ekumenia till connect. Kyrkor på andra språk, med annan stil och med annan liturgi. Tillsammans är vi kristna kropp. Jätteviktigt att komma ihåg. Och jag kommer till tro i Svenska kyrkan, som de flesta av er vet. Och jag brukade tacka Gud för att jag kom till tro i Svenska kyrkan. Därför att de hade ju mest rätt. Ja, tänkte jag lite naivt. I mina unga dagar. Och varför trodde jag det egentligen? Det var ingenting som sas. Det var ingen som sa till mig att ja, du ska vara glad att du kom med i Svenska kyrkan. För det vill jag läsa. Utan det var mer en attityd. Och det är ju inget som var unikt just för den församlingen. Jag tror att vi kan ha den attityden ibland. Att vi är så glada att vi är med i Vinjard. Låt oss passa oss för det. För så är det ju inte. Om man ser till historien så har Gud uppenbarat sig. Olika delar av sig själv till olika delar av Kristi kropp. jag tänker när lutherska kyrkan föddes fram, så var det ju för att Martin Luther han fick en uppenbarelse om nåd. Att vi är frälsta av nåd, vi är räddade av nåd, att för att Gud vill ge oss det. Han vill ge oss sin gratis gåva. Och när baptistkyrkan växte fram som vi står i nu, så var det för att de fick en uppenbarelse om att när man tror, att tro och dop hör ihop. Vi döper oss därför att vi väljer att begrava oss med Gud så vi kan uppstå till nytt liv. Och när pingstkyrkan växte fram, så var det för att de fick en uppenbarelse om den helige ande. Förstår ni? Vi får alla olika delar, olika, alltså delar av uppenbarelsen av helheten som är Jesus. Och varför gör Gud så här? Varför är det inte så att han har liksom skapat en, eller vad ska jag säga, initierat en församling som har allting? Jag tror det är för att vi ska hålla oss ödmjuka och veta att vi är beroende av varandra. Vi är beroende av hela Kristi kropp. Och Gud verkar ju faktiskt genom alla kyrkor, oavsett om vi vill eller inte, om vi tycker att det är bra. Hur kan Gud verka i den och den kyrkan? De tycker ju sig och så. Ja, men han gör det. Det är inte vårt val. Det här är Guds vishet. Han verkar genom oss alla. Och Paulus, han skriver ju att han nämner ju i början på första Korinthierbrevet att han själv har planterat, att Apollos har vattnat, men det är Gud som ger växten. Att vi samarbetar för att det ska bli någonting. Vi är en kropp och vi kallar att bygga Guds rike. Inte endast en lokal församling. Vi kallar det att be och välsigna. Be för oss och välsigna de andra kyrkorna, de som finns runt omkring oss. Det är också en del av vårt vingörd arv. Att få vara till välsignelse för andra delar av Kristi kropp. Utan att begära någonting tillbaka. Utan att försöka ändra dem. Utan att behöva säga det där gillar jag inte. Och det är inte vårt jobb, vänner, att döma varandra. För så fort jag börjar döma varandra och säga, ja men de gör sig och så, då dömer jag också mig själv. Och jag dömer våra församling. Viktigt, viktigt, viktigt som helst. God offends our minds to reveal our hearts, sa John Wimber. Gud förolämpar vår hjärna, eller vårt intellekt, för att visa på vad som finns i våra hjärtan. När du känner dig förolämpad eller bara, det där är helt fel. Vad händer inuti? Fundera på det. Det här ordet som används för kropp i Nya Testamentet, det heter soma på grekiska. Och soma är besläktat med ett annat ord som heter soso. Soso betyder, det är ordet som vi använder för frälsning och räddning. Men ordet soso, betyder också att hela och bevara och vara hel. Och det tycker jag är lite intressant, för det säger ju någonting om kroppen. Det visar hur våra liv är sammanvävda inom Kristi kropp. Och hur vårt välbefinnande är beroende av andras välbefinnande. När vi lever tillsammans i enhet, med ett gemensamt mål och syfte, så har faktiskt Gud gett oss ett fantastiskt löfte i psalm 133. Vet ni vad det står? Psalm 133, när jag börjar säga det så kommer ni alla veta vilken psalm det är. Se hur... Nej, men ni fattar. Yeah. Se hur gott och... Ja, men du fattar. Det är jättebra att Ulf kommer nästa helg. Ja, han får ta fram liksom bibelpiskan. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor i enighet tillsammans. Och vad sa det sen då? Jo, det är som den fina oljan som rinner, eller fina oljan på huvudet som rinner ner över skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dagg kommer ner över Sionsberg. Och sen så står det så här. Där skänker Herren välsignelse till evig tid. Och det egentligen så står det inte att Gud skänker välsignelse, utan det står att han befaller välsignelse. Han befaller välsignelse. När vi står eniga och går mot samma håll och väljer att älska varandra, väljer att ge oss till varandra, där befaller Gud välsignelse. Så tillbaka till de här frågorna som vi hade i början då. Vem är vi och vilken är min roll? Vad är vårt syfte som församling? Varför är vi församling? Vi är Guds representanter. Vi är hans ambassadörer. Och jag tänker, tänk ett land med en kung som du skulle vilja träffa och du aldrig kommer att träffa, för du rör dig absolut inte i samma kretsar. Men du kanske kan få möta en representant för det landet. Och det är vi. Vi är representanterna, ambassadörerna för Guds rike. Och han har utvalt oss att bära på sin närvaro. Vilket är fantastiskt stort. Genom oss, genom sin kropp, blir han synlig. Genom ambassadörerna så möter man lite av landet som man inte kan komma till, kanske. Man kanske möter lite av kungen som man inte får träffa. Min roll är att fylla den del som han har gett mig. Att fylla den plats som han har gett mig. Att vara den bästa versionen av mig som jag kan vara. Min roll som Annika är att vara den bästa versionen av Annika som jag kan vara. Och det är först då som jag låter Gud skina genom mig. Om jag försöker vara Linnea eller Tobbe eller Edla, då kommer Gud inte att synas på det sättet som han syns genom Annika när Annika försöker vara Annika. Du kan sätta dig själv i den. Tänk bara in, hurdan är du? Hurdan är din karaktär? Hur är din personlighet? Och hur kan Gud bäst få skina igenom dig när du är dig? Vårt syfte som församling är att ära honom. Och det gör vi genom att tillbe honom som vi gjorde i början på vår gudstjänst. Och vi gör det genom att utföra det uppdrag som han har gett oss. Uppdraget att göra lärjungar av alla folk. Då ärar vi Gud. Och när vi träffas tillsammans i gudstjänsten eller i hemgruppen, så är det just för det. Att tillsammans tillbe Gud. Och att hjälpas åt. Att utrusta varandra så att vi kan utföra det här uppdraget. Det här som är här, det är ju inte målet i sig. Vi kommer samman för att utrusta varandra. Så att vi kan gå vidare ut. Alla har någonting att bidra med som utrustar församlingen. Alla har någonting. David Pitcher, som var biskop i anglikanska kyrkan, han sa så här: the meeting place is the learning place for the marketplace. Det är så bra citat. The meeting place is the learning place for the marketplace. Där vi möts, där lär vi oss så att vi kan ta det vidare utanför. Det här är inte målet. De här fyra väggarna är inte målet. Jätteviktigt tror jag att vi kommer ihåg det. Och igen, familj, skola, sjukhus och armé. Jag vill bara avsluta med att läsa ifrån Efesierbrevet. Jag tror att vi behöver bara lyfta blicken från oss själva så många gånger. Det är så lätt att vi tittar på oss själva och så tänker man, jag får inte utlopp för det som är jag i kyrkan. Eller, och jag kommer ihåg Alan Scott som berättade om en ung tjej som kom till honom och så sa så här: åh, jag skulle vilja dansa i kyrkan, vad får jag göra det? Och nu är det ingenting emot dans, utan det var bara det här. Han pratade om att vi måste lyfta allting vi vill göra utanför kyrkan. Och då sa han till henne, nej, får du inte göra. Och hon blev jätteupprörd. Och så sa hon, varför får du inte dansa i kyrkan? Ja, men Om Gud har kallat dig att dansa, så gå ut och hitta en plattform utanför kyrkan och dansa. Och slutet på den här historien var att hon startade en dansskola där, jag vet inte hur många, men hundratals elever och jättemånga som kom till tro genom hennes dansskola. Och hennes dans fick vara ett verktyg för något som otroligt mycket större än vad det var om hon hade stannat inom kyrkans fyra veckor. Men i vilket fall, låt oss avsluta med att läsa det här från Efesierbrevet. Och det är lite klipp från tre olika passager i en större passage. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Wow. Med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Stäftigt. Jag ska inte säga så mycket om det, men låt oss be. Och låt oss be för oss som kroppsdelar och för oss som församling och för vad som komma skall. Herre, jag tackar dig för din vishet som goes beyond. Alltså som, det går inte, det finns ju ingen som är som du, det är ingen som är så vis som du, Herre. Att du ger oss så mycket som vi klarar av att ta. Jag tackar dig för att du har gett oss, var en av oss och oss som församling, ett visst mått av uppenbarelse. Och jag ber att du ska hjälpa oss att gå i ödmjukhet. Tacka dig för det vi har, men också ta emot ifrån andra det som vi inte har fått än. Hjälp oss att inte döma dem som gör saker på och ting på olika sätt, på sätt som vi tycker är konstigt eller knäppt eller hypat eller tråkigt eller vad det än må vara, utan hjälp oss att välsigna de sammanhang som finns utanför oss själva, Herre. Jag ber för var och en av oss som delar i din kropp, som kroppsdelar, Herre, att vi får omfamna det som du har skapat oss till att vara. Att vi får omfamna våra olika personligheter och våra olika gåvor och våra olika stilar. Och att vi får fullt ut en växa som de vi är och bli de bästa versionerna av oss som individer. För tillsammans så speglar vi dig mer än vi skulle gjort om alla var som jag. Jag är så tacksam för dig, Gud, att vi är olika och att vi har en tillsammans en